بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، idag så kommer jag påbörja en ny serie inshallah ta'ala som är kopplad till den förra serien som jag gick igenom. Då jag gick igenom och talade om imamernas trosläror. Jag efterlyste sist, dels här i lokalen och även på Facebook och bland bröder, vad jag skulle ha för ny serie. Jag fick typ 40 olika förslag på vad folk ville att jag skulle gå igenom. Det var väldigt olika grejer, så det var svårt att komma fram till att man ska ta någon specifik grej. Men jag tänkte att det är lika bra att när vi ändå är inne på det här spåret, som jag egentligen påbörjade under vinterlovet, så är det lika bra att vi fortsätter med det här spåret och försöker avsluta det. På vinterlovet så började jag tala om olika imamers trosläror. Och jag tog upp 6 imamers trosläror. Och nu har jag gått igenom de 4 imamernas trosläror, deras biografier och deras trosläror. Är någon som kommer ihåg vad vi pratade om för imamer på vinterlovet? Jag tog upp 6 stycken imamer, ett halvår sedan.
Abdullah ibn Mubarak.
Abdullah ibn Mubarak till exempel tog vi upp. Imam Bukharis troslära tog vi upp. Imam Abdulaziz al-Majishuns troslära. Asad ibn Musa al-Umawis brev till Asad ibn Furat. Qutayb ibn Sa'id och Ali ibn al-Medini. Det var vissa av de imamerna från Salaf som hade skrivit om sina trosläror. Hade skrivit ner dem eller har brev bevarade som handlar om trosläran. Och sen nu under sommaren så har jag gått igenom 8 lektioner som handlade om Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Imam Ahmed. Rahimahumullah ajma'in. Det tar dels om deras biografi och dels om deras trosläror. Alla de här imamerna, alla de här 10 imamerna som jag har talat om, de är imamer från hadith och sunnah. De alla var från Ahl Sunnah wal Jama'a och följde samma väg. De alla hade samma troslärare när det kom till att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Tro på änglarna, tro på böckerna, profeterna och domedagen och på Al-Qadr. Och det var endast Imam Abu Hanifa rahimahullah som skilde sig en av punkterna när det kom till trosläraren. Och det var hans definition av Al-Iman. Att han ansåg att handlingen inte var en del av iman och att inte iman går upp eller ner. Men utöver det så var alla de här imamerna som jag talade om, de var överens om samma troslära. Och de här 10 imamerna, det var bara exempel på imamer som hade de här troslärarna. Så om vi tittar till exempel på de här imamerna när de pratar om deras troslärare, så säger de till exempel, förut så har jag gått igenom, för några somrar sedan så gick jag igenom Imam Abu Hatim och Abu Zurra Razis troslärare. Då sa de, alla lärda som vi träffade i Sham och Hijaz och Masr och alla andra ställen, de alla var överens om samma troslärare. När vi talade om Imam Bukhari rahimahullah, så sa jag träffade 1000 utav ulema som alla hade samma troslärare. Och så vidare. Så de här lärda, de är bara exempel på vad Ahlus Sunna wal Jama'as imamer, imamerna av hadith, imamerna utav sunna, hade för troslärare. Och de skilde sig inte i dessa frågor. Och det var inte så att de här imamerna var bara imamer på 300-talet som hade såna här troslärare, utan det var imamer som tog de här troslärarna från de som kom innan dem, som i sin tur tog dem från de som kom innan dem. Så de gick tillbaka till ett tabi'un, alltså studenterna till sahabas, som tog det från sahabas, som tog det från profeten sallallahu alaihi wa sallam. Och Allah azza wa jalla säger om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَمَا يَنْتَقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Att han talar inte från sina egna begär, utan det är bara uppenbarelse som uppenbaras för honom. Så sahabas tog den här trosläran från profeten sallallahu alaihi wasallam, och det var de som förde den vidare. Och deras uttalanden om troslära finns dels bevarade. Och sen finns det vissa saker som vissa utav dem sa. Men det är inte så att man behöver ha uttalanden från allihopa. För att om vissa utav dem sa det, och andra kanske inte har uttalat det specifikt, så räcker det med att vissa har sagt det. Det är inte så att profeten sallam hade över 100 000 sahaba, så att varenda sahabi måste säga exakt samma sak och man måste hitta rapporteringar från allihopa för att man ska säga att de var överens om det. Utan det finns rapporteringar från vissa utav dem som var de mest lärda bland sahabas. Och det är det räcker. Och samma sak med de här andra imamerna. Det var inte alla som skrev ner sina troslärare. Som Imam Bukhari rahimahullah, att han träffade 1000 ulema. Vi hittar inte idag att alla dessa 1000 ulema har skrivit ner deras troslärare. Utan det räcker med att Imam Bukhari till exempel sa, jag träffade de här 1000 och det här var det de trodde på till exempel. Så det är viktiga punkter att man inte tänker att nu har vi tagit fram 10 stycken namn och det här var 10 och det finns 10 andra som har andra åsikter från Ahlus Sunna eller liknande. Utan de här är bara exempel på många av de lärda som kom med samma troslärare, hade samma förståelse av religionen och var enade om de här punkterna. Jag tänkte göra en repetition idag utav de sakerna som dessa imamer trodde på. Jag tänker fokusera på vissa punkter. Och sen kommer jag i slutet tala om vilka saker folk som kom efter dem avvek i. Och i de kommande lektionerna så kommer jag tala om, jag kommer ta en lektion om varje sak. Jag kommer tala om de olika avvikelserna. Till exempel Ash'ariyya och kalamteologi. Hur hela grejen dök upp. Vem var Imam Abul Hassan eller Ash'ari till exempel? Hur dök hans madhab upp? Och vilka är det de egentligen följer idag och så vidare? Det är jätteviktigt att känna till de här sakerna. Så kommer jag ha en lektion som handlar om sufism också. Vad är sufism? Hur dök det upp? Hur har det gått i olika nivåer? Att sufismen som fanns i början är inte samma som sufismen som finns idag. Jag kommer också tala om det här med taqlid, att blint följa. Och vad det har lett till för någonting. Så det kommer vara egna lektioner som handlar om det. Men dagens lektion är mer som en introduktion till det som folk idag i alla fall försöker marknadsföra sig själva med att kalla för traditionell islam. Då säger våran islam, det är en traditionell form utav islam. Och det här är någonting som är väldigt utspritt i den muslimska världen. Och det de menar med traditionell islam i troslära att de är Ash'ariyya eller att de är Maturidiyya. Och när det kommer till deras suluk, deras beteende och hur de ska rena sin själ, så är de sufister. Och när det också kommer till hur de upphöjer deras shuyukh och de går till deras gravar och liknande, så är de också påverkade av sufismen. Och när det kommer till rättsskolor så är de blind följande till en madhab, även fast de ibland kan skilja sig från imamen i sig. Och det är det folk kallar för traditionell islam. Men som vi kommer se, den här traditionen, det kanske är traditioner som de har följt under flera århundraden. Men det går inte tillbaka med en kedja till profeten sallallahu alaihi wasallam. Så till exempel Ash'ari troslära. Det här är någonting som uppkom 300 år efter profeten sallallahu alaihi wasallam. Och sen har den i sin tur utvecklats. Så för 600 år efter profeten sallallahu alaihi wasallam, det var då den etablerades så som den är idag till exempel. Så det är inte en troslära som går tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam. Man kanske säger det är en traditionell islam, det är det vi följer i vårt land. Visst, det är det ni har följt de senaste århundradena. Men ni kan inte gå tillbaka med kedjan hela vägen till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och egentligen spelar det inte så stor roll om man har följt en viss tolkning av islam ett visst antal hundra år. Om man säger, det här är det min pappa och min farfar och farfars farfars far och så vidare. Tills för 300 år sedan, det var det vi följde. Det här spelar egentligen ingen roll. De kanske hittade på någonting som var fel. Utan det som vi ska följa, det som har kommit i Koranen och sunnan vi ska följa, är Koranen och sunnan och sahabas förståelse och de som kommer därefter. För profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att de bästa utav generationer, det är hans generation och sen generationen därefter och sen generationen därefter. Så de här punkterna som de var enade på, det var som sagt, det var hela trosläran i det stora hela. Men jag kommer bara ta upp vissa punkter som klart och tydligt tydliggör att den vägen som de fyra imamerna följde och de som sagt och representerar vad de tidigare imamerna sa där innan är inte samma väg som de här personerna som tillskriver sig traditionell islam idag följer. Det första jag tänkte ta upp är att de alla var överens om att källorna till deras religion är Koranen och sunnan. Vare sig det är deras troslära eller deras fiqh. De baserar sin religion på Koranen och sunnan. Och de baserar sin förståelse av Koranen och sunnan på Salafs förståelse. Och det är alla överens om. Och de var emot innovationer rent generellt. Och specifikt var de alla emot att man ska använda sig av det här som kallas för kalamteologi. Och det är det jag tagit upp många gånger på mina lektioner. Och det är en form av blandning av grekisk filosofi. Aristoteles logik har man försökt blanda ihop med islam. Så att man använder sig av filosofiska metoder för att etablera till exempel Allah Azzurras existens. Filosofiska metoder för att etablera att Allah Azzurras har attribut och vilka attribut vi ska tro på. Så de här personerna som följer kalamteologi, när man läser deras böcker om Allah Azzurras attribut till exempel, så skriver de inte att vi tror på att Allah Azzawajal har det här attributet för att Allah säger och profeten sallallahu alaihi wasallam säger. De säger vi tror på det här attributet för att det här betyder det här och det här betyder det här. Och så lägger de upp olika former av grekisk logik och grekisk filosofi. Och det är på det sättet de etablerar attribut. Och det är på det sättet de framförallt förnekar många av Allah Azzawajals attribut. Så många av Allah Azzawajals attribut har nämnts i Koranen och Sunnan. Men då säger de, men vänta, om vi skulle etablera det här attributet, då leder det egentligen till att vi också säger så här. Och då leder det till det här, och då leder det till det här. Därför kan vi inte tro på det. Men vänta, det står i Koranen och Sunnan, så här, nej. Vi baserar inte våran troslära på hur vi tror på attributen, på Koranen och Sunnan. Det är det de i slutänden går fram till. Utan de baserar det på istället den här grekiska filosofin. Och här skiljer sig Ahle Sunna wal Jama'a och bland dem de fyra imamerna från vägen som de här personerna därefter följde. Så jag tänkte bara gå igenom, det här tog jag upp förut när jag pratade om fyra imamerna, men jag tänkte ta upp det återigen eftersom det är så viktigt. Vad var det dessa fyra imamer var överens om att de baserade sin religion på? Först ett uttalande från imam Abu Hanifa rahimahullah, att han sa Laysa li ahada yaqul برأيه مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع ما أجمع عليه الصحابة. Han sa att ingen person får komma med sina egna åsikter när det har kommit en vers från Koranen eller en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam sunna eller det som sahabas har konsensus om. Så om det har kommit någonting som Koranen och sunnan och sahabas var överens om, då följer vi det. Och vi kan inte komma med egna åsikter som går emot det som Koranen och Sunnan tyder på. Jag nämnde också när jag talade om Imam Abu Hanifa rahimahullahs biografi och troslära. Att i början av hans liv så var han väldigt imponerad av kalamteologi. För att ibland kan det vara, när man läser om filosofi och så, det kan låta ganska häftigt. Alltså hur de kan använda sig av logik och hur de kommer fram till olika saker och så vidare. Så i början av Imam Abu Hanifa rahimahullahs liv så var han väldigt mycket inne i att debattera. Han debatterade mycket. Men jag nämnde att det fanns ett uttalande från Qubaysa ibn Uqba, en av de lärda som levde på hans tid, där han sa att Imam Abu Hanifa rahimahullah gjorde det i början av sitt liv, men sen så lämnade han det senare i sitt liv. Så det var någonting som Abu Hanifa gjorde och sen lämnade han det. Och när han blev frågad om kalamteologi senare i sitt liv och vissa av de grejerna som de använde sig av, vissa av de orden de använde sig av när de förnekar Allah Azza wa Jalla attribut, så sa han maqalat al-falasifa alayka bil-athar wa tariqat al-salaf wa iyyaka wa kullu wa iyyaka wa kullu bid'ah wa kullu muhtathatin fa innaha bid'ah wa iyyaka wa kullu muhtathatin fa innaha bid'ah. Han sa när han blev frågad om folk som använde sig av såna här ord och såna här definitioner när de talar om Allah Azza wa Jalla attribut, så att det här är bara någonting som filosofer säger. Okej? Okay? Så följ istället, eller athar, följ istället haditherna. Och alayka bi tariqat as-salaf, och följ salafs väg. Och akta dig för alla nyinförda saker i religionen, för allting är räknas som innovationer. Så Imam Abu Hanifa rahimahullah, han sa klart och tydligt här, vad är det vi ska följa när det kommer till Allah, till aqida, det är inte kalamteologi, utan det är en innovation. Utan det vi ska följa är sunnan och vägen utav salaf. Så Abu Hanifa rahimahullah, han var klar och tydlig på den här punkten. Även Imam Malik rahimahullah, han sa också Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa qad tamma hadha al-amr wa istakbal fa innama yanbaghi an tuttaba al-athara Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa la yuttaba al-ra'i. Han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Och den här angelägenheten var fullbordad. Alltså den här religionen var fullbordad när profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Så vi ska endast följa de hadither som har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam. Vi ska inte följa våra åsikter. Okej? Okay? Så Imam Abu Hanifa, vad hade han som grund? Att man ska följa Koranen och Sunnan. Och man ska undvika vad? Att följa innoverade kalamteologi. Imam Malik, vad sa han? Att man ska följa profeten sallallahu alaihi wasallam sunna Och man ska inte följa åsikter som har kommit därefter. Och när han varnade för innovationer, vilket han gjorde, likt Abu Hanifa, så sa han: Iyakum wal bid'ah. Qila ya Abu Abdullah, wa mal bid'ah? Qala ahli al bid'ah alladhina yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi wa la yaskutuna amma sakata anhu as-sahaba wa at-tabi'un. Han sa: akta er för innovationer. Så på samma sätt som Abu Hanifa varnade för innovationer, så varnade Imam Malik rahimahullah för innovationer. Så sa det till honom: ja Abu Abdullah, vad är innovationer då? Då sa han: det är de personer som talar om Allah Azzurras namn och attribut, hans tal och kunskap och kapabilitet, och de är inte tysta om det som sahabas och tabi'un var tysta om. Det vill säga att de följer den här kalamteologin, någonting, och det är någonting som inte sahabas och tabi'un pratade om. Vad förstår vi från dessa uttalanden? Man ska följa sunnan, och man ska följa det i förståelse utav vad? Sahabas och tabi'uns väg. Och man ska inte följa dessa innoverade kalamteologi som har kommit därefter. Han sa också: وَمَنْ طَلَبَ الدِّين بِالْكَلَامْ تَزَنْدَقْ. Att den som söker efter våra religioner, att etablera våra religion genom kalamteologi, kommer att bli en kättare. Klart och tydligt uttalande att Imam Malik rahimahullah var emot att man ska använda sig av kalamteologi. Imam Shafi'i rahimahullah, han hade samma grund också som Abu Hanifa och Malik när det kom till hur man ska basera sin religion. Så han sa sitt kända uttalande: Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bima ja'a rasulillah ala murad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Så jag tror på Allah och det som kommer från Allah på det sättet som Allah vill. Jag tror på Allah och det som kommer från Allah. Vad är det som kommer från Allah? Koranen. Och vi ska tro på Koranen på det sättet som Allah är så den vill att vi ska tro på Koranen. Och jag tror på profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och det som kommer från honom. Vad kommer från honom? Sunnan. På det sättet som profeten sallallahu alaihi wa sallam vill att sunnan ska tolkas på. Tro på Allah. Tro på Koranen. Och följa Koranen. Tro på profeten sallallahu alaihi wa sallam och följa sunnan. Så Imam Shafi'i rahimahullah, han hade den här grunden också. Koranen och sunnan, det är grunden till det vi baserar våran tro på. Och han hade ett långt uttalande som jag tidigare nämnde om hur viktigt det är att vi följer sahaba i våran förståelse. Och i slutet av uttalandet så sa han: Hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa war'in wa aql. وأراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من أرائها عندنا لأنفسنا. När han talade om sahaba så sa han: de är ovanför oss, det vill säga de imamerna som levde på hans tid, inklusive han själv, i all form utav kunskap och ijtihad, och att de avstår från tvivelaktigheter, och att de hade mer intellekt än oss. Deras åsikter är mer prisvärda för oss. Och det är deras åsikter som vi följer och låter gå före våra egna åsikter. Återigen, Imam Shafi'i rahimahullah, vad baserade han sin religion på? Koranen och sunnan. Vilken förståelse ansåg Imam Shafi'i rahimahullah att man ska följa? Salafs väg. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i hade samma grunder. Det är för som man egentligen läser samma uttalanden, men det är med olika ordval. Det är samma innebörd av alla dessa uttalanden. Och det är en sak som är väldigt vackert just med Ahli Sunna. Att när man läser deras uttalanden oberoende när de lever. Om det är en imam från Ahli Sunna idag. Eller en imam från Ahli Sunna för 1200 år sedan. Så är det som om det kommer från samma hjärta och samma mun. Oberoende vilket land de kommer ifrån eller vilken tid de levde i. Och det var en av de stora imamerna, Abul Muzaffar al-Sam'ani rahimahullah, han sa just det här. Om att det är ett utav tecknena på att Ahlus Sunna wal Jamaa är på sanningen. Att var de än är, vilken tid de än lever i, så när man ser på deras uttalanden så är det som det har kommit ut från en och samma tunga, från ett och samma hjärta. Och det är bland de klaraste och tydligaste beviset på att de följer sanningen. Det finns på Salafs tid så fanns det en sekt som hette Mu'tazila. Mu'tazila delades upp i 20 olika grupper. Trots att det var en ganska liten sekt. Alltså, de var inte till antalet personer, de var inte jättestora. Men de delades upp i 20 olika grupper. Och det nämndes att när de kunde samlas 19 personer från Mu'tazila och sluttala sinsemellan, så kom de ut med 20 olika åsikter. Någon kom med två åsikter. Alla hade sin egen grej. Och de gjorde tekfir på varandra sinsemellan också, de olika grupperna. Så när man läser om Mu'tazila och deras åsikter, så har alla sin egen förståelse. För de baserade på sitt intellekt. Och varje person har olika nivåer av intellekt och kommer fram till olika saker. Vi måste, om vi ska basera vår religion och vår troslära, så måste vi gå tillbaka till samma källor. Om vi har vår källa ska vara intellekt, så säger en person som bor, har en helt annan kultur och en helt annan bakgrund, han kommer komma fram till olika saker. En kines som levde för 500 år sedan, om man ska fråga honom vad hans tro på Allah Azzawajal är, vad han kommer fram till med sitt intellekt, om man frågar en grek för 2500 år sedan med sin filosofi, och en indier som levde för 1000 år sedan med hans filosofi, och en europe idag med hans filosofi, alla kommer säga helt olika saker. Det är inte så att de kommer ha samma aqida, samma troslära. Utan vi måste basera det, vi måste ha samma källor. Och det är grunden till att vår troslära ska vara korrekt. Och det är det jag har tagit upp gång på gång i lektioner. Imam Shafi'i rahimahullah sa också om kalamteologi: لقد اطلعت من أهل الكتاب على شيء والله ما توهمته قط ولا إن يبتل المرء بجميع ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير من يبتليه بالكلام. Han sa att jag har sett saker från de som håller på med kalamteologi som jag aldrig vid Allah trodde att någon skulle säga. Om en person blir prövad med att hamna i allting som Allah Azzawajal har förbjudit från, förutom kyrk då, så är det bättre än att han ska hålla på med kalamteologi. Kolla hur hårt han talar om kalamteologi. Och att det sen kan finnas personer som säger: jag följer Imam Shafi'i och jag följer kalamteologi. Imam Shafi'i rahimahullah, han sa att man skulle vad? Man ska ta de här personerna. Han bara, den person som håller på med det, man borde ta och piska dem. Och sen rida runt med dem. Bland olika bland de olika stammarna och klanerna, och säga det här är straffet för den personen som håller på med kalamteologi. Han säger att det är bättre att man sysslar med allting som Allah har förbjudit än att man håller på med kalamteologi. Och säger att man borde straffas på det här sättet. Och sen säger man, jag är Shafi'i och jag följer kalamteologi. Då är man ju inte Shafi'i. Det här är en av de viktigaste frågorna. Man säger, jag följer Shafi'i fiqh när det kommer till wudu. Tayyib, det här är en grej som Imam Shafi'i rahimahullah säger. Att det är bättre att man sysselsätter sig med allting som Allah har förbjudit än att man vad? Håller på med kalam. Förutom kyrkbildet då förstås. Så det är jättefel att en person kan tillskriva sig dessa imamer och gå emot grunderna till vad dessa imamer trodde på och grunderna av vad dessa imamer kallade till. Imam Ahmed rahimahullah, han hade självklart samma grunder som Abu Hanifa, som Imam Malik, som Imam Shafi'i. Och när det just kommer till att man ska följa sunnan i förståelsen av salaf, han sa: usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tark al-bid'a wa kullu bid'atin fa hiya dalala wa tark al-jadl wal mira wal khusumat fi ad-din. Han sa att grunden till sunnan, grunden till våran aqida, är att vi håller fast vid det som profeten sallallahu alayhi wa sallams följeslagare höll fast vid. Vad är det? Han börjar med korrekt förståelse. Vår förståelse ska vara i enlighet med sahabas förståelse. Wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Att vi följer deras väg och vi lämnar alla innovationer, och varje innovation är en villfarelse. Och sen säger han: wa tarkul jadl wal mira wal khusumat fi ad-din. Och sen att man ska lägga av med disputer och debatter och liknande när det kommer till religionen. Och vilka är det som håller på med disputer och debatter i religionen? Kalamteologerna. Det är de som håller på med de här debatterna. Och sen säger han efter det att vi ska följa sunnan, och sunnan förklarar Koranen och så vidare. Så Imam Ahmed rahimahullahs grund var att man ska följa sunnan, Koranen och sunnan, och man ska ha det i enlighet med sahabas förståelse, och att man ska undvika all form utav kalamteologi. Så det här var klart och tydligt av Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Ahmed och alla andra imamer från Ahl sunnah wal Jama'a på den tiden fram tills idag, är överens om den här grunden. Vi baserar våran religion på samma källor. Det är Koranen, det är Sunnan. Det är Selefs förståelse. Och vi håller inte på med innovationer, vilken innovation det än kan vara. Och i synnerhet så håller vi inte på med kalamteologi. Alla dessa imamer hade också samma troslära när det kom till Allah Azza wa Jalls attribut. Och vi kommer ta ett av dessa attribut som ett exempel. Och det är att Allah Azza wa Jall är ovanför sin skapelse. För det här är ett av de attributen som är mest klart och tydligt i Koranen och Sunnan. Det har nämnt så många hadither och så många verser om det här. Så mycket uttalande från sahabas. Och trots det så vägrar dessa människor som håller på med kalamteologi att tro på det. Utan de kan till och med säga att det är kufr att säga den här saken. Vad jag då ville. Exempel på att de här imamerna hade samma troslära. Och att de baserade sin troslära på att tro på allting som har kommit i Koranen och Sunnan från Allah Azza wa Jalls attribut. Är att imam Abu Hanifa rahimahullah sa: La yusafu Allah bi sifat al-makhluqin wa ghadabuhu wa ridahu sifatan min sifatihi bila kayf wa huwa qawlu ahli sunnati wal jama'a wa huwa yaghdabu wa yarda wa la yuqal ghadabuhu 'uqubatuhu wa ridahu thawabuhu wa nasifuhu kama wasafa nafsahu ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hayyun qadirun sami'un basirun 'alimun yadu Allah fawqa aydihim laysat ka aydi khalqi wa wajhuhu laysat ka wujuhi khalqi. Han sa: Allah subhanahu wa ta'ala beskrivs inte med skapelsens attribut. Hans vrede och hans nöjdhet är två utav hans attribut. Utan att man ska fråga sig frågan hur. Det här är åsikter utav Ahl Sunna wal Jamaa. Ibland så vreds han och ibland så är han nöjd. Och vi säger inte att hans vrede är hans straff. Och att hans nöjdhet är hans belöning. Utan vi beskriver honom så som han beskriver sig själv. Att han är den ende och han är Samad. Han är varken född och han föder inte. Och det finns ingen som kan liknas honom. Han är levande och han är kapabel och han hör och han ser och han har kunskap om allting. Allahs hand är ovanför människornas händer. Och hans ansikte, men det liknar inte människors händer och hans ansikte liknar inte människors ansikten. Det här är klart och tydligt uttalande från Imam Abu Hanifa rahimahullah, att vi bekräftar Allah Azza wa Jalls attribut. De liknar inte skapelsen och vi säger inte, frågar inte hur de är och vi ska inte förvränga dem. Vi ska inte säga att det här attributet egentligen betyder så här och det här attributet egentligen betyder så här, som går emot dess uppenbara mening. Klart och tydligt uttalande från Imam Abu Hanifa rahimahullah. Han hade en korrekt troslära när det kom till Allah Azza wa Jalls attribut. Och han, när han blev frågad om var är din herre som du dyrkar, så sa han: Inna Allah subhanahu wa ta'ala fis sama'i dun al ard. Allah Azza wa Jalla är ovanför himlarna och han är inte på jorden. Och han sa: Man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ard faqad kafar. Och där så säger: Jag vet inte om min herre är ovanför himlarna eller på jorden, så han hädat och begått otro. Så Imam Abu Hanifa rahimahullah, rent generellt, vilken troslära hade han när det kom till Allah Azza wa Jalls attribut? Att Allah Azza wa Jalla, vi tror på alla attribut som har kommit till Koranen och Sunnan. Vi förvränger dem inte, vi liknar dem inte vid skapelsen och vi frågar inte hur. När det kommer till specifika attribut, som till exempel att Allah Azza wa Jalla är ovanför skapelsen, så sa han klart och tydligt att Allah Azza wa Jalla ovanför sina himlar, över himlarna, och den som förnekar det har begått otro. Imam Malik rahimahullah hade samma troslära. Han trodde på alla attribut som har kommit till Koranen och Sunnan. Och en av imamerna på den tiden, som heter Al-Walid ibn Muslim, han sa: Sa'altu Malikan wa Thawri wa Al-Awza'i wa Al-Layth ibn Sa'd an al-akhbar fi sifat faqalu amirruha kama ja'at. Walid ibn Muslim rahimahullah, han sa: Jag frågade Malik och Sufyan al-Thawri och Al-Awza'i och Al-Layth ibn Sa'd om de haditherna som har nämnts om Allah Azza wa Jalls attribut. Så sa han: Låt dem vara så som de har nämnts. Förvräng dem inte. Förneka dem inte. Tro på dem så som de har nämnts. Imam Malik rahimahullah hade den här trosläran rent generellt när det kom till Allah Azza wa Jalls attribut. Och mer specifikt så nämnde vi det här kända uttalandet som har rapporterats från 10 stycken av Imam Malik rahimahullah studenter. Och det var när han blev frågad om Allah Azza wa Jalls istiwa, att Allah Azza wa Jalla är ovanför sin tron. Han reste sig ovanför sin tron. Så sa han, istiwa minhu ma'lum wal kayfu minhu ghayru ma'qul was su'al an hadha bid'a wal iman bihi wajib. Man vet vad ordet istiwa betyder, och det är omöjligt för oss att förstå hur det är. Att fråga om det är en innovation och att tro på det är obligatoriskt. Klart och tydligt. Imam Malik rahimahullah trodde på Allah Azzurras attribut. Rent generellt och mer specifikt nämnde vad Allah Azzurras höghet ovanför sin tron. Så bekräftade han det på det sättet som Ahli Sunna wal Jamaa, alla de bekräftar Allah Azzurras höghet. Imam Shafi rahimahullah hade samma troslära när det kom till att Allah Azzur, om Allah Azzurras attribut. Och han sa, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'u wa sifat. جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدل فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل سنصان يثبت هذه الصفات وينفى التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه. Han sa att Allah subhanahu wa ta'ala har namn och attribut, så som det har kommit i hans bok. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har berättat om för sin umma. Det är inte tillåtet för någon, efter att bevisen har utklara för honom, att han ska tillbaka visa dessa namn och attribut. Därför att Koranen har kommit med dessa attribut, har nämnt dem. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt det, så som det har bekräftats från pålitliga personer att de har berättat vidare det från profeten sallallahu alaihi wasallam. Om man går emot det efter man har fått det klargjort för sig, så har man hädat. Men den personen som inte har fått det klargjort för sig, inte fått det berättat för sig, så är han ursäktad på grund av sin okunskap. Och sen så sa han, vi bekräftar dessa attribut och vi förnekar att de ska likna skapelsen, för Allah Azzurra har förnekat att de liknar skapelsen. Återigen, klart och tydligt att Imam Shafi rahimahullah bekräftade alla namn och attribut som har kommit i Koranen och Sunnan. Och han sa gällande al-ulu, att Allah azza wa jalla ovanför skapelsen, al-qawlu fi sunna allati ana 'alayha wa ra'aytu 'alayha alladhina ra'aytuhum mithla Sufyan wa Malik wa ghayruhuma, al-iqrar bi shahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah 'ala 'arshihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kayfa yasha wa yanzilu ila as-sama'i ad-dunya kayfa yasha. Han sa att den åsikten som jag har när det kommer till sunnan, när det kommer till aqida, troslära, som jag såg att de personer som kom innan mig hade, som Sufyan ibn Uyayna och Malik ibn Anas och andra av dem, är att vi bekräftar att Allah Azza wa Jal är la ilaha illa hu. Man har inte rätt att dyrka någon annan vid Allah Azza wa Jals sida, och att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam är Allah Azza wa Jals sändebud, och Allah är ovanför sin tron, skild från sin skapelse, kommer närmare sin skapelse på det sättet han vill och kommer ner till den sista, lägsta himlen på det sättet som han vill. Imam Shafi'i rahimahullah förklarar klart och tydligt här att Allah är ovanför sin tron, som är ovanför himlarna. Imam Shafi'i rahimahullah hade samma troslära när det kom till det här, så som Imam Malik och så som Imam Abu Hanifa rahimahullah. Och Imam Ahmed rahimahullah också, när det kom till Allah Azzurras attribut, så har han klara och tydliga uttalanden om det här. Och det var ju det han blev torterad för, och slagen för, och fängslad för. Just de här frågorna som han hade med Allah Azzurras attribut. Och att bekräfta att Koranen är Allah Azzurras tal. Och vi talade om den här historien från hans biografi som var väldigt påverkande. Just som handlade om den här frågan. Imam Ahmed rahimahullah sa, فهذه صفات الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه ولا ندفع ولا نرد. Det här är Allah Azzurras attribut som han har beskrivit sig själv med, det vill säga i Koranen. Vi tillbakavisar dem inte, och det är inte så att vi inte tar emot dem, utan vi tar emot dessa attribut så som det har nämnts i Koranen och så som det har nämnts i profeten sallallahu alaihi wasallam sunnah. Han sa, نؤمن به ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال بل نؤمن بالله وبما جاء عن رسول الله. Han sa, vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala och vi tillbakavisar ingenting som har kommit från Allah azza wa jalla sändebud av det som han har sagt. Vi tror på Allah och vi tror på det som har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam. Klart och tydligt. Vi tror på Allah och vi tror på de attributer som har kommit i Koranen och Sunnan. Han blev frågad Frågan, Wallahu ta'ala fawqa as-sama' as-sabi'a 'ala 'arshihi ba'inun min khalqihi wa 'ilmihi wa qudratihi fi kulli makan. Faqal na'am 'ala 'arshihi wa la yakhlu shay min 'ilmihi. Han blev frågad, är det så att Allah Azza wa Jalla är ovanför de sju himlarna på sin tron, skild från skapelsen, och hans kunskap och alls makt är överallt? Så sa han ja, Allah Azza wa Jalla är ovanför sin tron och det finns ingen plats som är utan hans kunskap. Han har kunskap om allting. Imam Ahmed rahimahullah hade samma troslära när det kom till attributen. Han förnekade inte att Allah Azza wa Jalla är ovanför skapelsen. Och när han frågades om de som förnekar att Allah Azza wa Jalla är ovanför sin tron, så sa han kalamuhum kulluhu yaduru ala al-kufr. Allt det de säger går tillbaka till, det snurrar runt eller det rör sig runt omkring att de har hamnat i otro när de säger det här. Så Imam Ahmed rahimahullah sa liknande sak som Imam Abu Hanifa rahimahullah. Han sa inte bara att Allah Azza wa Jalla är ovanför sin skapelse, ovanför sin tron, utan han sa att den som inte säger det, den som förnekar det, har begått otro. Så att tillskriva sig Imam Ahmed rahimahullahs troslära, eller hans madhab till exempel, och sen förnekar det här, så har man gått emot en av de mest fundamentala sakerna som Imam Ahmed rahimahullah trodde och följde. Jag nämnde också uttalanden från alla dessa imamer, att alla dessa imamer var emot att man blint följde dem. Och alla var klara och tydliga med att de förklarar deras åsikter när det gäller fiqh. Och deras kunskap om fiqh är långt över kunskapen om fiqh som alla de lärda har kommit med efter dem. Men de hade inte kunskap om allting. Det är ingen person som kan ha kunskap om hela sunnan. Alla profeten sallallahu alaihi wa sallams hadither och ser dem framför sig i princip så här. Nu för tiden så är det betydligt lättare när haditherna samlas i böcker. Men på den tiden så hörde man hadither. Imam Ahmed reste till olika länder. Han reste ju hela vägen ner till Yemen för att studera hos Abdurrazzaq al-San'ani. Han reste till Medina för att studera hos Imam Shafi'i. Och han reste till andra platser för att lära sig hadith. Imam Shafi'i rahimahullah, han reste till Yemen. Han reste till Mekka. Han reste till Medina för att studera. Imam Malik, han studerade. Han lärde sig hadith inne vad? I Medina. Det är inte känt för honom att han reste till andra platser. Och Imam Abu Hanifa rahimahullah befann sig framförallt i Irak och hörde haditherna som var i Irak. Så det var ingen av dem som kunde höra alla hadither. Deras förståelse utan tvekan före alla andras förståelse som kom efter dem. Men de var inte de enda imamerna som levde på den tiden. Det fanns fullt med andra imamer också. Så det kan finnas andra imamer som har andra åsikter som kanske är mer korrekta. Känner till hadither som är mer korrekta. Och så vidare. Men alla dessa imamer var överens om att om en hadith är autentisk, så är det den vi ska följa. Och de säger inte följ min åsikt istället för hadithen. Utan Imam Abu Hanifa rahimahullah sa idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Om en hadith är autentisk, då är det min rättsskola. Så han ansåg att man ska följa sunnan, inte att man ska följa hans åsikter, att det är det viktigaste. Man kan dra nytta av hans åsikter och lära sig hans åsikter och studera hans åsikter, men inte att man ska ta hans åsikter som om det är sunnan. Imam Abu Hanifa rahimahullah sa också idha jaa al-hadith as-sahih al-isnad an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akhadna bihi wa lam na'du. Att om en hadith är autentisk i dess berättarkedja till profeten sallallahu alaihi wasallam, så följer vi den och vi går inte förbi den, utan det är det vi följer, och det är det viktigaste för Imam Abu Hanifa rahimahullah. Imam Malik rahimahullah sa innama ana basharun ukhti wa usib fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab wa as-sunnah fakhudhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa as-sunnah fatruku. Han sa, jag är bara en människa. Jag kan göra rätt och jag kan göra fel. Titta på mina åsikter. Allt som går i enlighet med Koranen och sunnan, följ då det. Och allt som går emot Koranen och sunnan, lämna de här åsikterna. Kan det bli mer tydligt än så här? Och sen om en person kommer sen och säger, jag är Maliki och jag följer allt som Imam Malik rahimahullah har sagt, alla hans åsikter. Så säger man, vänta, Imam Malik rahimahullah, finns en hadith som är mer autentisk än hans åsikt? Så nej, jag är Maliki, jag följer Imam Malik. Har man följt Imam Malik då eller inte? Mm. Nej, man har inte följt. Man ska följa Imam Malik rahimahullahs tillvägagångssätt först och främst. Sen studerar vi hans åsikter. Men det viktigaste är hans tillvägagångssätt. Som var hans tillvägagångssätt. samma tillvägagångssätt som Imam Abu Hanifa rahimahullah innan honom. Imam Shafi rahimahullah sa samma sak som Imam Abu Hanifa. Det var det jag sa. Det är som om det kommer ut från samma tunga. Han sa, är det sahal hadith för huwa madhabi? Om en hadith är autentisk så är det min rättsskola. Samma uttalande som Imam Abu Hanifa rahimahullah sa långt innan honom. Imam Abu Hanifa, han dog det året som Imam Shafi föddes. Och de träffade inte varandra. Men trots det så uttalade han exakt samma uttalande som honom. Imam Shafi rahimahullah sa, كلما قلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى ولا تقلدوني. Så allting som jag har sagt och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt någonting annat, så går man före profeten sallallahu alaihi wasallams hadither, går före och följ inte mig blint. Återigen, kan det bli mer klart och tydligt än så? Att han säger, om jag säger någonting som går emot sunnan, så följ sunnan. Och följ inte mig blind. Hur kan det vara mer klart och tydligt än det här? Med deras uttalanden. Och sen att en person ska tillskriva sig dessa imamer och gå rakt emot vad de säger. Imam Ahmed rahimahullah, han sa också, رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي وهي عندنا سواء وإنما الحجة في الآثار. De största imamerna som var på den tiden innan Imam Ahmed rahimahullah, generationen innan honom, det var Al-Awza'i som var borta i Al-Sham, och Imam Malik rahimahullah som var i Medina, och Sufyan, han nämnde inte om det var Sufyan al-Thawri som var i Kufa eller Sufyan ibn Uyayna som var bland annat i Mekka. Men han sa, alla deras åsikter, det är bara åsikter, och alla åsikter är på samma nivå för mig. Om det är Imam Malik som har sagt någonting, hans åsikt, eller Imam Sufyan ibn Thawri eller Uyayna har sagt någonting, så är det en åsikt fortfarande. Det enda som räknas som ett bevis är haditherna. Och då talar han inte bara om sig själv, utan han talade om de tidigare imamerna som levde innan honom. Och han sa också, men radda haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala shafa halaka. Att den som tillbaka visar en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam, så håller han på att gå under. Så om en person till exempel hör om en åsikt som är från hans imam, men den går emot en hadith, så jag ska inte följa hadith, jag ska följa min imam, så Imam Ahmed att han håller på att gå under. Och han blev också frågad, vilken åsikt ska jag följa? Ska jag följa Auza'is åsikt eller Maliks åsikt? De två stora lärda som var generationen innan honom. Då sa han, La tuqallid dinak ahadan min ha'ulah. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذوا وأصحابه فخذوا ثم التابعين بعد الرجل مخير. Han sa, följ inte blint någon av dessa personer, utan det som har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam och hans följeslagare, följ det. När det kommer till tabi'un, studenterna, då kan man välja mellan deras åsikter. Men när det kommer till sunnan och uttalade från sahaba, så det är det vi följer. Och det är det som går före allting. När man lyssnar på dessa uttalanden, är det inte så att det låter som det kommer från samma person egentligen? Bara olika ordval. Men jag tar upp uttalande efter uttalande, även fast jag har gjort det, för att just göra klart och tydligt min poäng, att de alla imamerna var överens om den här vägen. Och det var inte någonting som bara de var överens om, utan alla de imamerna som var runt omkring dem, deras studenter och deras lärare, och deras lärare tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam. Tänk er själv att Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma har blivit frågad om att Abu Bakr och Umar radiyallahu anhuma hade en åsikt om en sak som han kom och hade med hajj att göra. Och så berättar han hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Så sa de att de ska säga, men Abu Bakr och Umar sa. Då sa han, jag tror att de här kommer gå under. Och det finns vissa uttalanden som han nämns, och han säger, jag är rädd att det kommer regna ner stenar från himlen. Jag säger att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, och ni säger att Abu Bakr och Umar har sagt. Eller vi snackar Abu Bakr och Umar, profeten sallallahu alaihi wasallams närmsta personer, som var närmast honom i hans liv, och ligger begravda bredvid profeten sallallahu alaihi wasallam. Och kommer berätta, profeten sallallahu alaihi wasallam vet att de kommer till paradiset. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev frågad av en kvinna som kom till honom: vad ska jag göra om jag inte hittar dig nästa år? Sa han: fa'ilam tajidini fa'ti Abu Bakr och Umar. Fa'ti Abu Bakr. Att om du inte hittar mig nästa år så följ Abu Bakr. Och ett annat uttalande sa han: iqtadu billadini min ba'di Abu Bakr och Umar. Följ dem som två som kommer efter mig, Abu Bakr och Umar. Och trots det att om något uttalande skulle komma från Abu Bakr eller Umar som inte är i enlighet med sunnan, så följer man fortfarande sunnan. Det här är från sahabas väg. Och det var profeten sallallahu alaihi wasallams väg också. Det var ju så att sahabas kunde säga vissa saker på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Och sen gick de tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam, så berättade han vad som var korrekt. Det kom att vissa av sahabas, när de inte visste hur man skulle göra tayammum, om man behövde göra ghusl, att man hade haft samlag eller fått utlösning, en våt dröm, så trodde de att man skulle snurra runt i på marken. Än istället för att göra tayammum som man gör wudu, så tänkte man snurra runt på marken så man får sand över hela kroppen. Så berättade profeten sallam: innan man kan jag kvika en takol och börja dika hakada, och slå med händerna på så och stryka över. Det här var sahabas på profeten sallallahu alaihi wasallams tid, som var de som träffade honom, så Koranen sändes ner till honom och hade mest kunskap om honom. Att de kunde ha fel ibland, vad ska vi då säga om de som kom därefter? Att man ska säga att man ska blind följa dem i allting de har sett, det här är helt felaktigt. Det här var den vägen som Ahlus Sunnah wal Jamaas imamer följde på den tiden, och de alltid har följt. Att källorna till såväl aqida som fiqh ska vara Koranen och sunnan. Förståelsen av religionen ska vara från vad? Från salaf, i synnerhet från sahabas. De alla var emot att man ska basera sin aqida på filosofisk kalamteologi. De alla var emot innovationer, alla former av innovationer. Och de sa att man ska bara följa sunnan. Man får inte hitta på någonting till religionen. Och de alla var emot att man blint skulle följa dem, trots att de var de kunnigaste imamerna under den tiden. Därefter, de som kom därefter, de gick emot den här vägen som de här fyra imamerna har. Många av de som går efter, de säger att de tillskriver sig någon av dessa fyra imamer. Om man frågar dem, säger: vad följer du för någonting? Säger: jag är Hanifi, eller jag är Maliki, eller jag är Shafi'i, eller jag är Hanbali. Men de skiljer sig från deras väg. Så de baserar inte sin troslära på det deras imamer, eller dessa imamer, baserade sin troslära på. De baserar inte trosläran på Koranen och sunnan, utan de baserar den på kalamteologi. Och när de gjorde det, baserade den på kalamteologi, så ledde det dem till att göra vad? Förneka Allahs attribut. Många utav Allahs attribut. Och i synnerhet att Allah azzawajal är ovanför skapelsen. Och de kom på en rad olika innovationer, många av de här grupperna. Och bland dem är sufismen. Sufismen började dyka upp under dessa imamers tid. Och det finns uttalanden från Imam Malik rahimahullah om sufismen. Och det nämnde jag. De här, när han berättade för honom att de höll på att dansa på hans tid, och han började skratta och gick därifrån. Det finns uttalanden från Imam Shafi rahimahullah om sufisterna. Han sa att om en person är med dem på början av dagen och slutet av dagen, så kommer hans intellekt att försvinna. Uttalanden från andra imamer från den tiden som pratade om sufismen. Men sufismen på den tiden, som jag kommer att prata om senare, det var väldigt light version om man ska jämföra med sufismen som kom senare. Och den var inte lika utspridd så som den skulle senare bli. Så till exempel det här uttalandet som vi såg från Imam Malik rahimahullah, så kom det en person till honom från Nasibin som ligger borta i norra Syrien nära Aleppo, och berättade att där borta fanns det ett folk som var sufister. Och när han hör om dem och vad de säger, så frågar han: är de galna? Är de barn? Vad håller de på med? Sen garvar han och går därifrån. Så det var inte så att sufismen var utspridd på den tiden, på samma sätt som de senare skulle bli. Och ingen av de här imamerna var sufister. Och ingen av de här imamerna kallade till det. Därför kommer man inte hitta, därför när de här personerna säger att de ska vara sufister, så är det inte så att de hämtar uttalanden från Abu Hanifa, Malik eller Shafi eller Ahmed inom sufism, utan de hämtar det från andra sheikher som de har och säger att jag följer inom sufism, så följer jag Naqshbandi eller Qadiri eller Sahrawardi eller andra grupper som finns, Rifa'i eller liknande. Så de tar sin sufism från andra personer. Och de tar inte de här uttalandena från dessa imamer. För de vet att dessa imamer inte var sufister. Och de hittade också på de som kom efter många olika innoverade. Dels innoverade gruppdicker och liknande. Men också många innoverade högtider. Och framförallt till Maulid. Och man kommer aldrig hitta ett uttalande om att imam Abu Hanifa kallade till Maulid. Eller firade Maulid. Och inte Malik och inte Shafi och inte Ahmed. För det fanns inte Maulid på den tiden. Maulid är någonting som har uppkommit för 300 år efter profeten sallallahu alaihi wasallams död. Så det existerade inte på Abu Hanifa, Malik, Shafi och Ahmeds tid. Så de som firar Maulid och säger jag är egentligen Malik. Okej, firade imam Malik Maulid. Visa bara en enda uttalande från imam Malik att han firade Maulid. Men det kan de inte. Och de kan inte hitta det från någon som kom innan honom från Sahabas eller från profeten sallallahu alaihi wasallam. Så det är en av de sakerna som personer hittat på efter. Och de som ofta säger då att de följer traditionell islam. Vissa av de grejerna som de här så kallade som säger att de följer traditionell islam också brukar göra är att de upphöjer sina lärare väldigt mycket. Så de kan söka välsignelse från dem och smeker dem när de träffar dem, tar i deras händer och så smeker de sig så här efter. Tabarruk kallas det för. Söker välsignelse från sina lärare. Och när de dör säger de att vi måste bygga en stor grav över hans. Över där han begravdes. Alltså en stor begravningsplats. Bygga en stor moské. Ni vet till exempel, ni har sett Taj Mahal, eller hur? Mm. Taj Mahal, det är en av de vackraste byggnaderna som finns. Det ser ut som en moské. Den är helt i vit marmor. Det är som minareter runt omkring den. Det är värsta gången som går till den och så vidare. Det är en stor grav. Profet Sassan sa att man skulle jämna gravar med vad? Med marken. Det skulle bara gå upp lite grann så man ska veta var det finns. Och det byggdes såna här stora palats ovanför gravar. Till och med dessa imamer som jag var Hanifa. En av de största moskéerna och kändaste moskéerna i Bagdad är Abu Hanifa Rahimullahs moské där hans grav finns där i. Hela området som finns där heter Al-Azamiyya. Al-Azamiyya kallar man för imam Al-Azam. Den största imamen. Så säger jag, hela området kallas för Al-Azamiyya där. Abu Hanifa Rahimullahs moské med hans grav ligger där i. Det här var ingenting som imam Abu Hanifa Rahimullah kallade till. Imam Shafi's moské med hans grav i ligger borta i Egypten. Och en känd plats. Imam Malik rahimahullah, hans begravning ligger i Baqiyah. Och Baqiyah, den är helt jämnad med marken där. För där det är inte på samma sätt. Imam Ahmed rahimahullah vet jag faktiskt inte. Om det är en stor grav, det ska inte förvåna mig. Såna här saker har kommit från folk som levde efter. Det var ingenting som de som levde under den tiden gjorde. Att de ansåg att man skulle bygga såna här gravar och så vidare. Utan tvärtom så har jag tagit upp uttalanden från dessa imamer. Att de var emot det här. Imam Malik rahimahullah var väldigt hård till och med hur man ska hälsa på profeten sallallahu alaihi wasallam när man kommer till hans moské eller när man kommer till hans grav rättare sagt. Och dessa personer som säger att de följer traditionell islam, de brukar följa deras imamer helt blint. Så de säger jag är hanefi och jag följer ingenting annat. Man kommer med att berätta en annan hadith som går emot någon av Abu Hanifa rahimahullahs åsikter. Säger jag är Hanifi. Jag följer bara Abu Hanifa. Taib hadith. Imam Abu Hanifa sa i det sahar hadith. För huwa madhhabi. Struntar i det. Det här är någonting som de här grupperna gör. Och det har lett inom bland vissa. Inte allihopa. Vissa de säger vi respekterar de andra madhhabi. Men vissa av dem har det lett till att de hatar folk som följer andra madhhabi. Som säger en Hanifi kan inte gifta sig med en Shafi'i. Det är två, det är som Ahlul Kitab. Till och med värre än Ahlul Kitab. Du kan gifta med Ahlul Kitab, men gifta inte med en Shafi'i. Be aldrig bakom någon från en annan. Han kanske har en åsikt att det här bryter wudu. Eller du ber bakom en Hanbali och en Hanbali. Han anser att man kan, eller till exempel en Hanbali säger, de andra, de anser att om man äter kamelkött att det inte bryter. Så han kanske har ätit kamelkött, jag kan inte be bakom honom. Och olika åsikter när det kommer till, om man rör kvinnor, man rör det motsatta könet om det bryter ens vodå, om man rör sitt könsorgan och bryter ens vodå, man säger man kan inte be bakom dem. Och det ledde till bara för 100 år sedan, så i Mekka så var det 4 olika platser där man bad, som man ledde bönen i, en för Ahnaf, en för Malikiyya, en för Shafi'iyya, en för Hanabila. Och det ledde till många andra saker, hatiskhet olika grupper sinsemellan, och att de har sagt väldigt grova uttalanden. Det här kommer vi ta upp när vi pratar om det här med blindföljande. Så den här så kallade traditionella islam som folk säger, den har en viss sanning i sig. De kommer ha vissa grejer som stämmer. När de tar vissa uttalanden från Imam Hanifa och Malik och Shafi och Ahmed så stämmer det. De kan ha vissa grejer som stämmer när det kommer till sahaba, så att de höjer upp sahaba och vissa andra grejer. Men i många olika punkter och många viktiga punkter så går de emot vad deras imamer sa och vad alla utav Salafs imamer från Ahlus Sunna sa. Och först och främst de går emot det Koranen och Sunnan tyder på. Och det är det vi kommer att förklara i detalj i de kommande lektionerna. Vi kommer ha en lektion om varje grej. Och som sagt, det här är viktigt att man känner till det. För att det är inte så att så här traditionell islam, som man kallar det, att det existerar någonstans typ i så här Tajikistan. Någonstans finns det en liten by där de följer det. Utan det här är utspritt i de flesta utav de muslimska länderna. Om du kommer gå till Turkiet så kommer man säga att vi följer det här. Om du åker till Indonesien kommer folk säga att de följer det här. Åker du till Marocko kommer folk säga att de följer det här. Till Nigeria, till Gambia och till olika delar. Kanske inte uttrycker just de här orden traditionell islam. Men de här troslärarna finns i princip i varenda muslims land. Olika mycket i olika länder. Vissa länder mer, vissa länder mindre. Och det är utbrytt även här i Sverige. Om man går till olika lokala moskéer och så vidare så kan de ha det. Det finns vissa kallare som kallar till de här grejerna i Sverige och så vidare. Självklart, och det kommer vi prata om, så det är många som gör det på grund av okunnighet. De gör det för att de såg deras föräldrar göra det och deras farfar göra det och folk i deras land göra det och så vidare. Då är det viktigt att man på ett fint och snällt sätt förklarar det som är rätt för dem, om man kan. Om man inte kan så låter man någon annan göra det och så vidare. Men man ska veta att det inte är korrekt. Och det är inte rätt att göra på det här sättet. Utan man måste veta vad det är som är korrekt och måste veta vad det är som är fel. Och det är väldigt viktigt att vi just har den här serien. För att Ahlus Sunna lär sig inte bara om sanningen detaljerat, utan lär sig även om vad som är fel detaljerat. Så det räcker inte bara med att vi säger att vi har studerat vad de fyra imamerna hade för troslära, men vi är tysta om det andra. Då kanske det är att när man hör de andra grejerna så känner man inte till vad det är som är fel. Utan man ska även känna till vad det är som är fel detaljerat. Och det här var någonting som sahabas brukade fråga profeten sallallahu alaihi wasallam om. De kunde fråga honom om vad som är det dåliga, vad som är ondska och vad som är fel. Så de skulle veta vad som är sanning och vad som är fel. Och det är så man studerar sin religion och det är så man studerar kunskapen. För då får man en mycket bättre översikt om det korrekta och det som är fel. Må Allah azza wa jall underlätta för oss alla att gå igenom den här serien och få en korrekt förståelse i den här frågorna som är väldigt viktiga. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.